Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag kan luta mig...
Du kan sitta,
sitt
bekvämt.
Sitt bekvämt. Du har en sol.
Tack.
Ja, då kör vi igång. Bollsnack, avsnitt... Fan, är vi uppe i 107, André?
Kan nog stämma.
Och idag välkomnar vi Falkenbergs fotbollsförenings sportchef Håkan Nilsson. Vad benämnde jag dig sist som du inte gillade? Det var ju inte sportchef, utan det var...
Jag tycker du har benämnt mig vid en massa konstiga namn och olika saker, så jag kommer inte ihåg det sista. Men sportchef är väl rätt namn i alla fall.
Vi säger varmt välkomna till sportchefen då ju.
Tack så mycket.
Hur är läget den här söndagen?
Just den här söndagen är det faktiskt ganska bra. Vi har väl kommit en bit på vägen i att spika truppen. Har vi några pusselbitar kvar? Men det vet jag inte.
Är det ett svårlagt pussel inför 2020?
Både och. Jag menar, vi har väl satt fokus på vissa positioner, och det är klart att man vill alltid hitta så bra spelare som möjligt.
Ingen sillybomb på väg då?
Det är det inte, nej.
Tänkte om det var någonting du ville dra ut här i podden så.
Ja, nej, tyvärr är det ingenting som inte är mer eller mindre officiellt innan då.
Vi sitter i Långås nu. Vad har du för minnen från detta samhälle då? Du och jag träffades första gången när du var tränare och jag var fotbollsspelare i Långås.
Exakt, jag har med mig 3, eller om inte det till och med var 4 år som tränare i Långås. Och fantastiskt rolig tid. Hade ett gäng mycket, mycket duktiga fotbollsspelare. Det var väl bara det att några stycken av dem kanske inte riktigt tyckte att fotboll stod först i prioritet.
Nej, det kan också vara Långås akilleshäl fortfarande lite, tror jag.
Lite så. Jag kände väl då på den tiden då att hade de varit lite mer seriösa, så hade vi mycket väl kunnat gå upp i division 3. Hade inte varit något som helst omöjligt, tycker jag inte. Men det gjorde vi inte.
Nej, det finns ju de här klassiska, jag var ju för ung för att vara med i det gänget, alltså man var ju med och tränade, men de gängen, det var ju de som mötte och spöade ett Varbergs Boys och sen satte sig och rökte och knäckte en långbugg precis jämte nästan. Alltså det var lite, alltså de var ju otroligt duktiga fotbollsspelare, som du sa, de kunde nästan slå vilket lag som helst upp till vissa divisioner, men ja, det var ju kanske den här träningviljan sen som...
Ja, nej, men det var väl den där sista seriositeten, men det var fantastiskt rolig tid, och jag har vänner kvar därifrån ännu och träffar dem med jämna mellanrum med värme.
Ja.
I varje gästavsnitt så har vi en faktaruta som vi betar av snabbt och enkelt. Fullständigt namn?
Carl Bengt Håkan Nilsson.
Familj?
Sambo, 2 egna barn och 3 bonusbarn.
Favoritlag?
Ja, det är en bra fråga. Jag har inget riktigt favoritlag, men jag följer ju de här lagen, givetvis min moderförening Stafsinge, men sen följer jag ju de lagen som jag har tränat. Långås, Viljan, givetvis Falkenbergs FF. Så att jag nämner inte varken Arsenal eller Liverpool där.
Ja, och så var du inne och snurrade lite när vi pratade innan här om Sunderland, att där har börjat komma ett litet...
Ja, det blev ju lite grann nu efter den här dokumentären då, så tittar man ju på deras resultat i alla fall.
Vad favoritspelare?
Oj, favoritspelare... Det har ju blivit... Det har väl blivit lite... Jag höll Henrik Larsson som en favoritspelare under hans aktiva tid, och efter hans ettårssession i Falkenbergs FF, när man har lärt känna vilken otroligt fin människa Henrik är, så får jag nog lägga mig röst på honom.
Bästa spelaren jag spelat med eller tränat?
Ja, spelat med, det kan jag göra eftersom jag har spelat. Och det är Stoffers pappa, Kent Karlsson.
Tillika min assisterande tränare.
Tillika din assisterande, ja då. Träna så är jag ju tvungen att vara lite kaxig där. Jag var under många år ledare för distriktslag i Halland och hade förmånen att under några års tid träna Fredrik Ljungberg. Och det är klart att det är den med bred marginal bäst tränare.
Märktes det så tidigt?
Oh ja. Ja, oh ja. Mm.
Största puckot jag mött på en fotbollsplan?
Nej, jag vet inte, men en spelare som jag aldrig kommer tycka göra en bra insats, det var den där spelaren som vi skickade hem en vecka innan midsommar 2016 från Falkenbergs FF.
Mm. Får ju folk googla på den i så fall.
Nej, jag tror jag har min aning. Ja. En spelare, eller en person jag skulle vilja ta en hel kväll med.
En hel kväll med? Får jag passa mig här ifall min sambo lyssnar på det, så får jag undvika damer kanske. Men alltså det finns ju människor som tyvärr inte lever längre. Men en människa som Nelson Mandela har jag läst mycket om och skrivit mycket om. Det låter kanske för stort att säga honom. Men nej, hade han levt så skulle jag gärna vilja... helkväll, ja. Jag skulle gärna vilja nyttja några dagar att prata med honom.
Spärra in bakom lås och bom.
Ja, det är väl samma person som jag nämnde innan kanske.
Ja. Läsa en självbiografi om.
Det skulle vara rätt intressant om Henrik skrev en självbiografi någon gång. Det skulle vara ganska intressant.
Hans sommardokumentär är ju jättefin. Ja, den är en av de bästa.
Exakt.
Faktiskt.
Exakt.
Det känns som att han har otroliga historier att berätta.
Ja.
Det var faktarutan.
Okej. Mm. Det var skönt att den var.
Om vi spolar tillbaka tiden lite till slutomgången, hur gick dina tankar och funderingar kring minut 80 framåt i sista omgången mot AFC Eskilstuna?
Man var ju liksom jättekluven, för jag menar, det fanns ju hela tiden tre scenarion. Och jag var så pass nervös, och jag hade lite dålig koll. Det sista jag visste, det var att jag tror att AIK Sirius bara ledde med 1-0 och att AIK var kryss i den matchen. Det var vad jag hade koll på. Så det var jättekonstigt, för man visste liksom bara hela tiden att skulle Eskilstuna göra ett mål, då är vi ju ute.
Och det var ju det som var så, hade Eskilstuna gjort ett mål och sen ni hade forcerat, eller ni var tvungna att forcera för att med krysset så kunde ni klara det. Men så var det att ska vi gå för att forcera, men då är risken att vi släpper in mål. Håller vi kvar 0-0 eller vet vi att vi vinner, då kan vi ju klara oss. Så att det var ju alla tre resultaten, alltså så i ens egna match. Jag har aldrig varit med om det. Nej, och AFC var ju tvungna, det kom aldrig någon forcering för dem heller, vilket jag tyckte var konstigt. Det kändes som att de, jag vet inte,
det var nog det som ställde till det, tror jag, för Hasse och kompani där nere på bänken då. För de hade ju räknat med att ganska snabbt in i andra halvlek så kommer det, precis som du säger, en forcering från Eskilstuna. Men den kom ju egentligen aldrig, den kom väl sista tio gick upp och ungefär ställde fem spelare där uppe. Och
ja, då hade de ingen tanke med det.
Nej, det, man såg liksom inte någonting sånt då. Va? Men
hur ont i magen får man när Falkenberg missar 3-0 nästan?
Ja, det
nu slutar det
när man vet allt det här med ekonomi, vad det innebär, superettan, allsvenskan. Jag och Patrik hade under veckorna innan räknat på en budget för superettan, och det är klart, den var inte speciellt trevlig att räkna på. Det var röda siffror hur många gånger vi än räknade, tycker jag. Så att det var ju liksom så mycket tankar som fladdrade i huvudet då, och tyvärr blir det ju oftast negativa tankar då.
Men man är lite pessimist.
Ja, alltså man tänker ju kanske det negativa för att man inte ska bli så besviken om det negativa inträffar.
Vad med, alltså, nu när allt slutade gott, kände du någon gång under sången att detta kommer vi fan inte reda ut?
Ja, det är klart, när det var två omgångar kvar så sitter jag här nu och säger, när vi vet resultatet, så att jo, jag trodde på detta.
Alltså,
för det är ju ingen som tror mig när jag säger det.
Falken har inte hunnit en bortamatch på tre år, kändes som, aldrig slagit alltså, i Kalmar, det är väl klart att det är, och Sundsvall var på gång, de vann ju för fan allting nästan.
Och de gjorde det här, som du säger, Sundsvall gjorde det här tränarbytet och fick lite positiv effekt, som vanligt tränarbytet får i två matcher ungefär. Nej, man hoppades på kval. Det var ju vad man hoppades på.
Är det lättnad, glädje, stolthet, alltså när slutsignalen går och ni är klara? Är det liksom, är man så tömd på energi som man vill bara hem och lägga sig, ta kanske en liten 2 centiliter som man somnar utan,
ja, eller var mer än 2 centiliter. Nej men det var tårar, och det var enorm lättnad var det. Enorm lättnad var det.
Mm. Vad är skillnaden Norrby borta när ni går upp kontra denna glädjen att klara sig? Alltså...
Och det var ju egentligen en jätteskillnad i året. För det första då, så ni var avslutet på Norrby-matchen här, de sista 12 minuterna.
Det var inte nervöst.
När vi sätter väl ett oslagbart rekord i svensk fotboll med passningar inom laget, tror jag. Och sen blev det ju så konstigt det här veckan efter då med Dante. Och helt naturligt att det blev ju aldrig någon riktig glädje eller firande eller någonting sånt då. Så blev det ju, nu blev det ju mer någon slags ohämmad glädje, lättnad, allting. Mm. Det kom liksom både förra året och detta året så kom nu.
Vad om man, du var inne på det lite med den ekonomiska skillnaden, vi som inte sitter med budgetarbeten inför varje säsong, hur stor skillnad är det liksom allsvenska kontra Superettan?
För Falkenbergs size då?
För Falkenbergs sida så hade det väl inneburit att vi hade behövt, ja, det är en skillnad på någonstans mellan 7 till 9, 10 miljoner.
Och det är lite mer i form av, alltså, vad får du för 7-10 miljoner i...
Är det att du tar in, att ni får räkna med, måste in extra sponsorer? Går ni in då i 2020, alltså, med spelarförsäljningar? Vad sänker man löner? Alltså,
ja, ja. Det var det vi aldrig fick ihop. Alltså, våra sponsorer är ju otroligt solidariska, eller vad man ska säga, ställer upp för oss egentligen, oavsett vilken serie vi ligger. Så att det hade vi kanske inte fått så mycket tapp, men som alla vet, det här nya avtalet med Unibet istället för Svenska Spel, det nya TV-avtalet, så hade det ju gett, det ger ju mer pengar i Allsvenskan än det gör i Superettan. Så vad vi hade fått spara på det är ju spelarlöner, tränarlöner och tjänstemän i organisationen.
Men hur mycket, alltså, hur mycket gör det här 2020 som alla har pratat om sedan så många år tillbaka? Alltså, hur stor skillnad gör det för en klubb som nu ligger i samma storlek fast i Superettan bakom er?
Säg HBK,
har ni tagit ett sånt jättekliv förbi? Eller?
Nu vet jag inte vad HBK har i omsättning. HBK är ju en ganska stor klubb ändå. Mm. Så jag tror att de har även i år i Superettan större omsättning än vi. Vi har någonstans mellan 32 och 33 miljoner. Och det är klart att om vi hade fått... då skära 9 miljoner på det.
Mm. Det är klart.
Så är det ganska mycket mer än om Sundsvall har nog 60 miljoner i omsättning. Ja. Det tar ju hårt på dem också givetvis. Men för deras del är det ju inte så procentuell försämring då. Eller minskning som vi hade råkat ut.
Hur ser du på den uppdelningen som har blivit i Allsvenskan nu? Alltså nu kontra bara 6-7 år sedan så är det ju en sån himla stor skillnad på topp 6-lagen kontra övriga egentligen. Och det ser man ju också på poängfördelningen i år. Man klarar sig kvar på en rekordliten poängskörd och man vinner SM-guld på ett helt... Alltså de som kommer trea skulle ha vunnit SM-guld för 3-4 år i rad nästan liksom, ja, med den poängskörden. Är det alltså... Har det blivit den här ekonomiska maktskillnaden nu att Kalmar FF 08 kommer aldrig ske igen? Eller hur, alltså hur stor...
Om det aldrig kommer till ske eller inte, men det kommer ju, jag menar, svensk fotboll är ju mer lik den fotbollen som finns i Europa. Även om det finns undantag med Leicester,
ja,
vilket för i ett av mina gamla favoritlag.
Fan, kan man byta så som du gör det?
Fråga David. Ja, okay. Fråga David så vet han vad jag gör. Byta. Nej, men jag menar, jag ska inte sitta och säga att inte Kalmar kan vinna ett SM-guld igen. För det kan de säkert göra, men jag tror det tar väldigt, väldigt lång tid. Och då ska allting flyta.
Så att är det tråkigare allsvenska eller tycker du att det är bara en... Alltså det är så det ser ut och det är inte så mycket att göra åt det liksom.
Ja, det är ett tråkigt svar att det är nog bara att acceptera att det blir så.
För det pratade jag med Englund när vi satt förra veckan här. Alltså vad kan man sätta upp för mål för att det blir... Det är väl klart man alltid vill vinna det man ger sig in i. Men Falkenberg får ju ändå på något sätt se sig var man står i hierarkin. Liksom att det är kanske våran vinst är att ha tre klubbar under oss när säsongen är slut. Mm. Eller vill man gå ut med en sån målsättning eller vill man så här sikta på en sjätte plats eller finns det så här, om 5 år kanske vi ska nagga på en Europaplats eller vad, vill man ha kvar fötterna på jorden?
Och du får ju aldrig mig att säga att vi ska sikta på en Europaplats och jag vet ju Lars och de grabbarna när vi pratar, de tycker ju ibland att vi är lite tråkiga när vi säger att klara oss kvar. Jag menar, jag tycker ju att man mycket väl ska kunna vara med och slåss om de här platserna 9-12. Men så mycket högre med den omsättningen som Falkenbergs FF har nu, det tyvärr, det är inte realistiskt. Det är inte det. Det är tråkigt att säga det, men det är nog så.
Men är Falkenberg en av de största småklubbarna, alltså man ser till var Falkenberg ligger nu? Vad kan man jämföra Falkenberg med att ha sån här, kanske Värnamo, Öster, alltså som ligger liksom närheten, som ändå är, nu pratar om ju Superettan, men är Falkenberg den största, minsta klubben vi har i svensk fotboll? Som ändå
ja,
ligger
nu där? Kommer det ju upp två klubbar som ju jag tror vi har större omsättning både än både Varberg och Mjällby.
Men Varberg ändå liksom, det är första gången Falkenberg har varit uppe nu.
Så tror jag att då ligger vi nog i topp som den... Vad sa du? Största, minsta klubben.
Ja, men det är på något sätt får man se, för det är så vi alltid pratar om. Det är ju samma när man kollar, vi då en sån jämförelse med Viktor Sköld. Nu skrev han ju på, sommaren skrev han väl på, fast han vann ju skytte när Falkenberg gick upp första året. Men då går han ju till ett Åtvidaberg som jag tror hade, de pratade om så här, dubbelt så mycket omsättning som Falkenberg, säger vi lite enkelt. Ja. Men då har vi ett Åtvidaberg, tänker man ju säga att det är ju också en liten skitförening, tänker man sig, med de andra som spelar allsvenskan. Ja. Men de kan ändå kanske dubbla en lön till Viktor Sköld.
Ja. Och det är klart, Åtvidaberg har ju en historia med några SM-guld och spelat faktiskt ute i Europa och så vidare. Då. Även om det är långt innan ni två var födda, ja, så ändå har de ju det. Och det är på något vis, det lever ju med. Den historien har ju inte Falkenberg.
Nej. Kanske kan. Ja. Komma en Europa, ja, en Europa, ja, ja, League kvalskväll på en torsdag. Nej, men det är väl klart man får alltid.
Det finns det kvar när fair play.
Östersund göra det. Sen kan man alltid diskutera hur lyckades de göra det.
Ja, det är ju, ja.
Men om man ser spelarna som Potter och hade, så var det var ju liksom inga
super,
det var ju spelare som inte hade platsat i Allsvenskan eller som var med och spelade superettalag.
Och lite som Kalmar, de pratade om också, där fick de in tre egna bröder som var helt otroliga. De lyckas med brassevärvning, de sätter ett försvar och släpper in lite och sen räcker det nästan, och så har resten av
jag menar, något enstaka år så kan det ju mycket väl gå för Falkenberg eller något annat lag. Men sett över tid så är det svårt att hålla den nivån, jag tror.
Är det svårt att hålla igång då en förening med liksom intresset runt det, när, alltså, tycker man ibland liksom att folk blir mätta på att Falkenberg då, nej, men de ligger, man går hellre och tittar på när storlagen kommer eller när det är de här viktiga tajta matcherna, och så blir det som att man glömmer nästan av de här mellan matcherna som man ska spela kanske mot ett Sundsvall, om de ligger i mitten, eller Örebro, att det är svårt att hålla upp intresse för en sån, för att det blir...
Det märker vi nog. Det är klart, hade matchen mot Eskilstuna, sista matchen, inte hjälpt någonting.
Mm. Ja, oja.
Då hade vi nog inte passerat tusen personstrecket på...
Men vad behöver man göra i de här mindre städerna för att få ett större överlagdrag, alltså så att det blir en mer kontinuerlig publiksiffra som är bra liksom?
Alltså YVP gör ju ett jättebra jobb, sakta men säkert då, ifrån att ni vet kanske inte det, att vi har nog svenskt rekord i omhändertagna i procent inom elitfotbollen. Om det var 2007 eller vad det var i Landskrona, då hade vi 4 supporters där nere. 3 blev omhändertagna efter matchen. Så vi har 75% av alla.
Ja, det är ett rekord i mig.
Och då, jag ska inte nämna namnen på dem heller. De vet om vilka det är. Men, nej, men de har gjort ett jättejobb att försöka skapa en supportkultur. Sen har ju liksom alla våra ungdomar har ju liksom gratis inträde. Och många ungdomar tycker ju det är lite häftigt.
Mm.
Att dras med lite i den kulturen då som de försöker bygga upp, Lars, Pajsan och kompani då. Så sakta men säkert så har ju vi blivit lite bättre, men det tar tid och jag tror inte, jag menar självklart så kommer Malmö FF, så drar det ju mer folk än
ja, det var rätt givet.
Det blir det.
Eller när Mjällby kommer, så är det ju.
Nämnde ni snabbt det här med ungdomar. Hur viktigt är det då att du kanske har en Falkenbergs ungdom som kanske finns med i en trupp, eller är med och värmer upp i halvtid, eller är på planen för ungdomar, att du kan se att det är min polare eller går i klassen, spelar fotboll med, att han är inne på...
Ja, men det är jätteviktigt liksom att en John Björkengren har gått på den eller den skolan och kommer från Mor från början, tror jag, eller någon från Vinbäll.
Ja, så har vi fått en Lassagård och sådana som det. Ja,
precis, det är jätteviktigt.
Är man lite medgångssupportiga? Det är ett påhittat ord nu, men när vi pratar om jag gjorde lite enkel matematik, 5500 personer går in på arenan, 150 kronor i snitt för en biljett, det var ju enkelt, 850 000 kronor i biljettintäkter plus försäljningar. Mm. Alltså hur viktigt är publikintäkterna för en Falkenbergs FF? Räknar ni med... Det är klart ni räknar med snittet som är från föregående år, men det är ju så otroligt mycket pengar, låter det som. Alltså det måste ju vara så otroligt viktigt. Och blir det då, blir ni kvävda ibland med tiderna som redan blir satta, eller liksom kvällsmatcher, måndagsmatcher? Märker ni av den skillnaden också?
Ja,
söndag sent måste ju vara piss ibland. Söndag klockan 5.
Jag menar, bästa tiden för Falkenberg, det är ju söndag eftermiddag.
Ja. Men vissa andra föreningar tycker ju det är kast, kan jag tänka mig, de som vill ha de här dricka öl, Stockholms och Göteborgsklubbarna. Det var det jag menar, liksom att för Falkenberg är det ju bra, medan andra är det sämre.
Men för vår del så är lördagsmatcher inte bra, för då spelar ju de flesta, och är man engagerad i Stafsinge så tittar man på dem. Och då är man där. Spelar inte de, då väljer man Falkenbergs FF förhoppningsvis då. Sen är det klart, om man då ser till borta supporter, så klart så är det kanske bättre en fredagkväll eller en lördagkväll att få Hammarby på besök. Med tanke på
eller att, som IFK förra året.
Eller som IFK, sommaren. Ja.
Och de sommarmatcherna måste ju betyda också. Ja. Man väl håller tummarna mycket när sommarschemat kommer ut, kan jag tänka mig också.
Ja.
Jag vet, Hammarby, Superettan var väl 2 år, Hammarby kom ner och fyllde hela Skandalen.
Och vi har ett par bra matcher i sommar.
För förra året var det ju riktigt dåligt.
Ja,
det var ju bara IFK som var en bra match under sommaren. Elfsborg till viss del var som första matchen efter.
Alltså Elfsborg har ju tappat.
Ja, men det blir en sån sak som drar lite folk under sommaren. Mm. Om vi går in lite mer på sportchefsyrket, så är det nog många som undrar hur det går till att värva en spelare från Y-scouting, se personen, till sen bläcket är på kontraktet.
Du kan ju berätta för folk. Nej, du kan ju berätta lite snabbt för folk. Vad folk som inte vet vad Y-scout är, som inte jag visste heller för några 2 år sedan, vi var i Halmstad där när vi satt Igo och visade lite. Men
Y-scout är ett analysinstrument som används utav mig och titta på spelare. Och sen används det också av våra tränare då, när man mer analyserar motståndare då. Jag kan kortfattat, jag kan söka upp en spelare, vi har hela Europa. Då kan jag söka upp en spelare och få fram den spelaren, och då får jag, då kan jag söka på hans, eftersom vi har sökt en mittback nu, då kan jag söka på hans en mot en spel. Då kan jag få fram liksom 40 klipp. Och då är det tv-bilder, då är det inga agentbilder som är, eller klipp som skickas. För då hade nog till och med jag kunnat bli en bra fotbollsspelare om jag hade haft någon agent på den tiden. Men du kan få nickdueller, du kan få positionering i, och så vidare. Och sen kan du givetvis se hela matchen också. Så det är ju ett otroligt bra instrument att ha då.
Om vi bara stannar till lite, jag fick ju lite en skrapa av dig angående Krill på Grebniak förra året, okay. Som jag hade lite tappat. Ja, men jag tyckte att det var en liten konstvärmning, sa jag i podden, ja. Och så sa du att du ska bara veta hur många åtskilliga timmar jag har lagt på iScout. Men vad ser du i, alltså om man tar Krill där som ett exempel, alltså så har han spelat 10 matcher som du kollar på och, vad såg du hos honom liksom som blev Falkenbergs
och som då därför inte blev bra, vill du komma till
det? Nej, det han gör ju ändå, vi får ändå bra så att säga.
Nej, de som har kommit in ju, vi vill ju ha, i Krill så ville vi ju ha en spelare som gick i djupled. Det tyckte vi att vi saknade lite. Vi ville ha en spelare som gick i djupet och en spelare som var beredd att offra sig in i boxen då. Och jag tyckte väl egentligen att vi fick det. Sen att han kanske inte var tillräckligt bra.
Han gjorde ett viktigt mål mot oss så.
Ja, det gjorde han.
Ja, men alla vi pratade om som kanske hade lite sämre gjorde ändå sina viktiga mål. Du kan då peka på en viss spelare.
Sen får du ju aldrig, vad är det för karaktär? Det får du ju inte innan du har träffat honom då. Och det var väl förra året då, inför liksom förra årets säsong när vi värvade, Kirill värvade ju, men vi värvade Kalle Johansson, vi värvade Marcus Peter. Mathisen, Enzima Peter, Jakob Eriksson. De hade vi följt, vi hade ju spelat mot dem, men vi hade ju följt dem. Det var ju ganska säkra, kända fotbollsnamn om man säger så. Så det hade vi ju ganska klart att de namnen, att de kändes vi som, det var Falkenberg-spelare på något vis. Det är ju lätt att sitta här och säga efteråt, att det visar ju sig att det kanske var då. Och sen blev det ju Kirill och sen blev det Mr. Chibuike också då. Och det var ju kanske lite mer chansningar, vilket också visade sig att det kanske var.
Ja, men samtidigt.
Lite alltså, höga bergen, ja, exakt. Det, lite sämre ibland då.
Ja. Men och sen då, vad är process eller steg nummer två efter att du har hittat då spelaren? Ja, han här är intressant liksom.
Då börjar jag jaga referenser. Är det någon man känner som kan säga någonting om den spelaren? Är det utav det kontaktnät man har? Är det någon tränare, någon spelare som har spelat i samma lag som honom?
Hur han kanske funkar i en grupp som du kan se?
Ja, alltså mer mjukvaran då.
Är det så, är han förkyld en gång varannan vecka? Ja. Alltså sådana, alltså, ja. Det kan ju vara mycket, ja, folk som, ja, känner av.
Anders Larsson, tålmagen. Försöka göra det så noggrann man kan göra. Det var väl inte så lätt att göra med Kirill kanske då, om vi fortsätter på det exemplet då. Men ja, det är så man försöker göra då. Och sen helst om inte träffas, i alla fall prata med spelaren för att försöka få någon form. Det var inte så lätt med Kirill också. Han körde mycket Google Translate.
Alltså han pratade ner telefonen och så fram, eller
var, ja,
det
var eller, lite så. Nästan, det stod jag ganska snabbt.
Men hur länge vill man ha en sån spelare i sin trupp för att provträna också? För jag kan tänka mig att de får väl också chansa lite, för att de vet ju inte om Falkenberg vill skriva kontrakt. De kan ju inte vilja lägga 2 veckor i Falkenberg, för det finns andra klubbar som också.
Vissa spelare får du ju inte till provträning.
Nej.
Jag menar, vissa spelare anser ju dess agent och de själva att de har den nivån, så de åker inte iväg till provträning.
Zlatan till exempel.
Zlatan kommer ju inte. Nej, Zlatan provtränar inte.
Nej.
Krisanovic menar du?
Nej, men Zlatan sa ju det. Ajax, eller Arsenal ville att han skulle komma och provträna ju.
Ja,
men han har ju sagt att han
har provtränat. Nej, så det så är det ju.
Men då kommer jag på något sätt då när det kommer med, och sen sista när det kommer att krita på där med löner och liknande. Är det också, sitter du också med därifrån med och så agenten är med från sitt håll, och då i princip kan
inte
du sitta
spelaren.
Nej, inte spelaren. Men då sitter du alltså
kan
med,
du förstå hur konstigt det är.
Ja, det kan jag förstå, men då sitter du också, du har sett kanske 10 timmar med olika klipp, en mot en, nickdueller med den här mittbacken. Han har aldrig provtränat. Du sitter med en person som företräder den personen som du ska skriva lön som i princip kan vara pengar som bara går ut åt helvete om det inte är spelare då som alltså jag förstår det kan vara mäckigt.
Ja, nu är det ju inte bara jag menar vi är ju en grupp. Jag menar jag värvar ju inte in en spelare om inte Hasse Eklund och Tobias och Jonas
naturligtvis
tycker det här okej okay. Och sen har ju jag Patrik Lundgren har ju någon form av Edsuren allians och vi jobbar ju mycket men det är oftast jag som frontar agenten då.
Lite synd att Falkenberg inte då är lite mer italiens med det här att det bara står en kille på planen som sportchefen har fixat dit och tränaren har ingen aning vem fan det är och så bara du ska spela här. Det är svårt att se att du hade gjort så mot Hasse.
Ja, nej, det funkar inte. Däremot italiens till det viset att ibland på mitt rum att jag kan slänga en mobiltelefon i väggen eller sparka utifrån man har haft en diskussion med någon agent. Det händer.
Kan du nämna några roliga sätt du blir kontaktad på då? Alltså är det...
Ja, det är ju helt...
För det måste ju vara, jag kan tänka mig nu att det är så jäkla lätt att komma i kontakt med. Du går ju bara in på Falkbergs hemsida och då står ju ditt telefonnummer och mejl och allting. Och jag kan tänka mig att speciellt den kanske afrikanska marknaden, sydamerikanska, att den, det är så lätt att skicka ut, jag kan tänka mig att skicka ut 500 mejl, sms om deras spelare. För de vill ju ha in det, speciellt agenten också. Hur mycket får du?
Nej, jag vet inte. Det är nu denna lördagen och söndagen så har det har väl dykt upp mellan 30 och 40 förslag.
Det är så mycket alltså.
Och då ska man klart för sig att då är det ändå nu i slutet på januari. När januari har stängt
Europa
har stängt. Så i början på februari, det kommer ju till att vara helt galet. Så många bra, fruktansvärt bra fotbollsspelare som presenteras.
Kollar du på alla?
Nej.
Nej, det förstår jag. Det är ju helt rimligt. Men vart på något sätt, hur sköts gallringen? Alltså, du plockar bort allt? Eller...
För det första har vi ju identifierat vissa positioner.
Ja.
Att
men forward är bort liksom,
och jag menar nu har vi två målvakter. Ja. Då är det delete.
Ja.
Men hur många gånger har du fått någon som du aldrig har koll på som du har fått in ett mail eller någonting och börjat kolla och sen att han spelar fotboll i Falkenberg? Har du fått någon spelare kasta på dig som du aldrig eller du har själv vetat upp dem?
Som du sen har värvat
då?
Nej, men det har nog funnits spelare som du säger Martin har kastats på mig.
Det låter ju ändå som förra året att du hade, eller Falkenberg hade bra koll på.
Hade ganska bra koll. Ja. Men går vi tillbaka, nu är vi där igen kanske med
Araba letade upp han eller hittade han Falkenberg?
Letade jag inte upp, nej. Alexander Jakobsen letade jag inte upp, nej.
Araba känns som en kille som bara gick in på föreningen och sa nu spelar jag fotboll här och man inte vågade säga någonting.
Ja, jag är sån där så jag lägger ofta historien bakom mig. Jag kommer inte ihåg vem var det som presenterade Hakim Araba. Jag har tappat det.
Jag vet inte ens var han kommer ifrån. Jag vet bara att han gick till ÖIS och spelade lite fotboll.
Han kommer från 18 klubbar inom loppet utav 6 månader.
En sak som jag funderar på lite. Jag har ju pratat lite med Kenta. Vi pratar så rätt så ofta. Och han har ju berättat lite, Stoffe har berättat och, alltså just framförallt kanske afrikansk spelare. Det blir en otrolig kontrast Sverige kontra Afrika. Och Kenta berättade någon historia där Stoffe hade hjälpt någon. Jag vet inte riktigt vem, men Stoffe hade kommit dit och hjälpt honom att handla. Och så hade han kommit dit 2 dagar senare. Och så hade ju fortfarande ICA-kassan stått med mjölk och grejer på. Alltså hur går hela det här till liksom, när man plockar kanske framförallt en ung afrikansk spelare eller alltså någon som verkligen inte är.
Jag tror Stoffe tänker på, eller det var nog den här killen, unge killen Sar Morsey som kom. Ja, men det är ju oftast via en agent som man har en relation till då. De här sista grabbarna som har varit hos oss, Dominic Chatto och John Chibuika, har ju spelat i Häcken innan. Har ju liksom en viss vana att finnas i Sverige, vilket gör det hela mycket enklare då. Men ja, det Stoffe kan mena Gatsway Danio också.
Det är Stoffe som har varit lite lagpappa här.
Ja, Stoffe är lysande att ta hand om folk, så han är. Ja, det.
Man har haft några så här misslyckade provträningar eller långsamma. Oh. Men alltså vad är, jag tänker mig att vi har ju haft, då pratar vi division 2 i Tvååker, där det har kommit folk som första du hör det är ju var de har spelat någonstans eller vilken klubb de kommer ifrån, och då höjer man ju ofta på liksom, man tänker sig, ja men den klubben, det är ju en, kanske en superettan-klubb eller det där han har varit och tränat collegefotboll eller allting därifrån ju. Och sen kommer de och är så alltså otroligt dåliga. Alltså otroligt dåliga. Alltså nästan så att de inte hade gått in och spelat igen.
Långås.
Nej men alltså så, och då blir det ju fortfarande, hur vågar de ställa sig på en sån? Jag hade ju, även om jag hade varit i min prime i division 2, hade jag varit nervös att hoppa in i en Falkenbergsgrupp och träna. Då kan jag tänka mig de som också känner att jag är inte bra.
Det finns många som inte är nervösa.
Nej,
det kan jag ta om.
Kaxiga
de,
med då.
De har en ganska
bra självbild.
God självbild när de kommer. Men för vår del, det är fortfarande lika svårt för Tvååker då. Men för vår del då har man ju det här Y-Scout, och det är klart att om inte spelaren finns där,
då är Y-Scout.
Det är klart det kan vara, jag menar den här killen nu som kommer från Nya Zeeland som värvar Matthew Garber som är född 02. Han kan man ju sitta och titta på flera timmar på Y-Scout. Annars så kanske undantaget kan vara en ung kille som inte
spelar seniorfotboll.
Men annars så, och är man inte med där, nej, alltså med all respekt då är det svårt att man ska få en chans att provträna Falkenbergs FF.
Så om jag sitter utanför med skorna på mig en träning,
ja,
så.
Ja, men du är ju lite speciell, Martin. Vi har ju en relation bak och så jag vet ju vad du gick för som målvakt.
Ja. Ja. Nej, men jag, ja, men alltså så just det
att vi tackar nej.
Ja, men det är alltså det fönstret alltså på Y-Scout är ju så otroligt stort, så att det måste ju finnas, jag kan tänka mig klubbar högre upp i Sverige och prata utan. Det måste ju sitta, det kan sitta 10 personer dygnet runt och bara titta det.
Vi har tackat nej till en spelare som inte ville komma på provträning. Och vi har tackat nej till fler som ser det med att lyckas ganska bra. Men en, han heter Naibi Keita. Han spelar en rätt hyfsad klubb idag.
Det får man ju säga.
Ja, det var,
han spelar i franska eller andra eller tredje ligan. Det var 2014 när Henrik var där då, och vi tittade på honom och tyckte han så intressant ut och sådär. Men vi sa nej, vill han inte komma på provträning så skiter vi det. Nu tror inte jag att vi hade lyckats få honom ändå kanske. Men det, jag får höra det utav både Patrik och David med flera ibland. Det gick miste om honom.
Ja. Det är väl lite den historien som fortfarande går när du pratar om Zlatan och Arsenal. Att det var också liksom, sånt vet man ju inte förrän efteråt heller.
Det enda man vet att man missar ju jättemånga bra fotbollsspelare.
Såklart. Om vi tar det tråkigare med yrket sportchef, så är det ju att avsluta kontrakt, avsluta relationer till spelare som har varit till en tjänst, och elefanten i rummet som vi har pratat om mycket här i podden och även jag vet mycket på byn är ju Per Karlsson-fallet. Hur, nu när vi har dig mitt emot oss, hur gick era Falkenbergs FFs tankar och...
Nej men det finns ju det där är jag ju tvungen att göra varje år, alltså i den rollen jag har. Sen är vi ju, även om jag vet att vissa tror det, så är det ju inte jag som ensam tar det beslutet, utan då är vi ju liksom igen
i
gruppen med tränare och Patrik som gör det. Men sen är jag ju tvungen, och det är ju det absolut tråkigaste man har med att göra, och vi tog det beslutet om Per. Det gör ju ont när ni nämner det fortfarande då, men ibland måste man ta ett sånt beslut för att som vi bedömer då, det handlar ju om kvalitet slut. Så gör det ju. Handlar det ju också om olika kontraktsituationer för olika spelare och så vidare. Jag menar hade alla stått på samma... Alla hade haft utgående kontrakt per den sista december i år, så hade det kanske inte blivit Per Karlsson, det hade kanske blivit någon annan.
För det läser man ju varje år i tidningar, så läser man ju mycket om att det ju nästan blivit en följepärs i Hallas nyheter, att de här spelarna har inte skrivit på en. Men det är väl lite eran strategi också att inte ha de här långa. Eller är det spelarnas strategi?
Ja, det borde och. Men vi har ju kanske inte råd att ha det. Jag menar, inte under de här åren i Superettan i alla fall. För skulle vi ramlat ut och hade haft treårskontrakt med x antal och inte haft något inskrivet i det, då hade det ju blivit ekonomisk bankrutt. Så det är ju en orsak. Och sen är det ju... Agenterna vill ju ofta när spelarna kommer upp i 25 plus, då vill ju kanske agenterna inte skriva längre än 2 år, för att då kan man sätta en spelare i en annan klubb och så får man agenten en liten intäkt för att han sätter han i en annan klubb. Och
men hur mycket resonerar man typ som en spelare som Per Karlsson, hur mycket resonerar man kontra hans ekonomiska, alltså pengarna kontra kvaliteterna? För en Per Karlsson idag hade ju kunnat gå till ett Varbergs Boys och spela allsvensk fotboll i en klubb där. Han lämnar ifrån sig en lön, en budget som går att lägga på antingen att få in kanske en bättre spelare eller lägga in kanske på 4 stycken ungdomar. Är det så man försöker förflytta, alltså du säger kvalitetsmässigt så spelar han allsvenskan, fast lönemässigt så kan du täcka in fler eller spetsa?
Man försöker först och främst alltså prata om spelaren och sen självklart så är det en ekonomi att ta hänsyn till också, precis som du sa. Jag menar, kan vi... Vi har flyttat upp 2 unga mittbackar nu. Exempelvis. Och det som är då 19 år gamla. Och det hoppas man ju att en av dem kanske blir lika bra som Per här.
För det är ju väldigt speciellt, för att det är ju som då, nu refererar jag tillbaka igen till division 2 eller division 3. Du säger ju liksom aldrig upp kontrakt på det, utan alltså där blir det mer att det är uppe då när vi pratar om de här allsvenska superettan. Alltså sen blir det nästan mer att folk faller av automatiskt, väljer sig till annat. Det måste ju sitta, varenda år måste du väl sitta och avsluta kontrakt nästan. Eller avsluta och flytta bort det. Och det måste ju vara en, som du säger, det är ju en grej med sportcheferiet då.
Ja, och... även sitta med x antal 18-19-åringar och tala om för att nu är tiden liksom i Falkenbergs FF slut. Vi kan inte erbjuda ett kontrakt i våran A-trupp, och då får man inte spela längre i Falkenbergs FF.
Blir du upprörd ibland när du hör folk som kanske jag och André i poddformat eller tidningar eller sociala medier eller sånt och tycka så mycket? De har ganska lite, ofta ganska liten inblick, utan det är det som är, alltså... Hur mycket känner du att fan, vi har ju så jäkla bra koll på detta, varför ska folk ge sina idiotiska invändningar på det här?
Ja, jag brukar ju skicka lite sms.
Och det uppskattar du.
Men det handlar ju mer om att Martin tror att ni åker mellan Göteborg när ni ska till Borås.
Ja, det är mer sådana där rena sakfel som jag skickat till Martin då. Nej, men för det första får man ju den rollen jag har, får man ju räkna med det. Det är ju det som gör fotbollen så populär. Sen skulle man kunna önska hos vissa ibland att som har vissa uttalanden att du har aldrig varit och sett, vad jag vet, en enda träning med Falkenbergs FFs A-trupp, och du ser kanske då 15 hemmamatcher kanske. Det är vad du ser. Hur kan du ha en åsikt om detta eller detta eller detta? Men alltså, kritik får man ju räkna med. Det som gör ont igen, det är när man kan få mejl eller anonyma sms eller talas om att man är den sämsta av alla sämsta människor och såna här saker då. Jag sover gott på natten ändå, men då kan man ju liksom börja undra att hallå, du kan kritisera mig i rollen jag har, men du känner mig inte som människa. Och
men det är också kanske bland de mest fega personerna som gör mycket. Det har ju till nästan samhället idag.
Ja, det är ju så. Det har jag i den åldern jag är, har jag väl kanske lite svårt för lika med det.
Den häxjakten exempel som det blev på Hasse förra året, den här dåliga starten. Ja, för två år sedan blir det. Jag var ju själv på premiären mot Öster, tror det var, förlorade 3-0 hemma till Falkenberg. Sen blev det en del resultat på det, och det Falkenberg såg ut som att de kunde inte spela fotboll nästan. Nej. Om det var det som spelarna var tagna. Och det blev ju en otrolig häxjakt. Sen i slutet av säsongen slutade Falkenberg 4 eller 5 eller någonting. Gör det väldigt bra. Året efter så går de upp till tar de steget upp då. Men det blir ju också en sån grej att det vänder ju så jäkla snabbt. Mm. Alltså från 7 omgångar som spelat på 2,5 månad till liksom ett halvår, sen är allting okej. Okay, och sen året efter så är Hasse Eklund, han är gud. Alltså,
då är det staty.
Då är det staty. Och så likadant kan jag tänka mig från ditt håll också. Att det blir ju... Du vet... Det är nästan så att de tror då att du går in och ibland gör ditt sämsta. Att ta in någon dålig spelare. Men alltså...
Men då gäller det ju liksom, och jag tror ju, och vi tror ju på kontinuitet, och jag menar, jag säger det igen, Patrik Lundgren och jag har en det som min sambo tycker ibland att vi borde vara gifta istället för att jag har ihop med henne, men vi har ju en
stabilare fotbolls mittback får du i det förhållandet ju.
Ja det får jag, även om jag tycker inte han var så stabil.
Nej, några frisparkar kunde han slå.
Nej, men vi har ju... Jag tror jag vågar säga, vi sätter liksom, vi är definitivt inte alltid överens, men det är ändå på något vis föreningen. Och vi har då, de tränarna vi har haft nu, så har vi alltså högt i tak och öppet. Och det är liksom ingen som ska komma in och slå in en kil mellan oss då. Och det är ingen som har lyckats sen då. Sen är det ju alltid en styrelse som kan komma in och säga pang, nu är det färdigt med dig som sportchef eller Hasse Eklund som tränare eller vem det nu kan vara då.
Hur jobbigt är det att man som Falkenberg, att ni är så nära in på supportrarna och allting, för Falkenberg är ju så en liten förening så att det känns som att folk kan ju bara gå in, folk kan ju bara gå in på ditt kontor. Det kan du ju, tror jag, svårt att se att du kan göra kanske AIK och Djurgården med, alltså, med, ja. Alltså där är ju liksom, det är ju två dörrar och så kan du gå in och säga men Håkan, vad fan händer?
Ja,
men alltså, och plus alltså, och så bor du mitt i också, att det blir alltså. Det är det också att...
Jag får åka handla själv. Min sambo följer aldrig med mig att handla.
Mycket fotbollsprat kan
det
bli.
Ja, hon tycker liksom att det hon handlar på en kvart, det tar mig en och en halv timme ungefär. Men, nej, men man får, det, får det man ju räkna med, lilla Falken. Men det är ju livet.
Det är charmen, och det är klart att,
går jag mina 100 meter och ska se när Stafsinga IS spelar så kan det ju vara lite svårt att få vara i fred där. Jag vill gå dit och se hur André sköter sina uppgifter och kanske...
Ja, det är inte mycket att se då.
Nej, det är väl just därför så jag vill kritisera han sen.
Men hur mycket, alltså, bara så, hur många slänger sig med uttryck liksom, vad fan, GKs har väl pengar, det är ju, de har ju alltså sådana... Är det bara idiotuttryck som folk liksom lägger? Och fan, GK sponsor, kan de inte bara slänga ut, kan de inte bara köpa en bra jävla fotbollsspelare, eller kan de inte bara...
Men det gör de ju inte.
Nej men alltså folk, alltså det är ju ändå kanske den minsta tanken folk har, alltså mycket som du säger med.
Men folk har ju såna åsikter då, men det är klart, ni vet också då, jag menar en spelare som uppbär en lön och så lägger till sociala avgifter på det, arbetsgivaravgifter på det, så hamnar man ju ganska stora summor, och tar man det gånger 5 så är det jättestora summor. Så att det hjälper inte att ha GKs bakom ryggen, för jag menar de är ju en av våra huvudsponsorer, och är jätteviktiga för oss, men de har ju också en inställning om att de vill se till att föreningen drivs på rätt sätt.
Hur står sig Falkenbergs ungdomsverksamhet? Han har ju fått fram otroligt mycket duktiga som har tagit flera steg. Niklas Eliasson nu ryckas ju till Lazio och allt vad det är.
Jesper
Karlsson
gjorde ju mål i landslaget i januari-turné. Gustav Nilsson ändå, visst tillbaka ändå, men ändå spelar anfallare, en av allsvenskans bästa.
Han också som gick till Heerenveen och gjorde debut nu. Fick la spela nu. Finns det några fler? Det hoppas ni ju såklart att det kommer fler guldkorn. Finns det något som du verkligen ser att här har vi...
Jag hoppas ju för det första att vi egentligen ska utbilda fler David Svensson. Som spelar 600 matcher plus i föreningen. Men där finns fler. Lorik Ademi skrev kontrakt med oss nu här för 14 dagar sedan. Och Lorik kan utvecklas på ett bra sätt.
Men hur mycket pengar tjänar ni på att få en ny David Svensson in i? Är det sportsliga då?
Det är ju omöjligt egentligen. Ja. Det är aldrig sålt av.
Nej, det är det jag menar. Det är ju dinosaurier.
Jag menar den
för ni måste,
det David har stått för liksom, under liksom hela den resan upp och fick göra 3 år i Allsvenskan. David var med och ta oss... Nej, det var han inte. Han låg av året innan då. Jag menar, det går ju svårt att sätta en peng.
Erik Johansson är väl kanske den mest som vi... Man glömmer av lite Berg. Erik Berg nu, ja.
Alltså, Erik är ju, han är ju helt suverän. Han var ju i Falkenbergs FF till han var 22 och ett halvt år.
Spelade på alla positioner förutom målvakt, ja, tror jag.
Då var han inte så glad något av de åren när han fick göra det, det vet jag. Men det har han nog haft nytta av sen. Men det har ju varit en bra ekonomi eftersom det finns något som heter solidaritetsersättning då.
Det var lite
23 år.
Det var lite det jag ville komma in på också. Alltså, nu behöver vi inte gå in på alla kontrakten som är skrivna liksom, med de andra klubbarna och liknande med försäljningar. Men hur mycket som en Erik som har spelat kanske i 5 klubbar sen Falkenberg tar Jesper nu som gick för en ganska billig peng tyckte jag till Elfsborg. Alltså visst är det mycket pengar.
Du har inte en aning om vilken peng.
Nej, det var det jag menade. Men det, jag menar det som står och förstår jag menar. Det var det som jag höjde på honom. Ja. Men alltså de, jag menar liksom Augustav som har varit i 3 olika, hur mycket får ni efter svansen på försäljningar av sådana här spelare tillbaka till Falkenberg under, som Jesper gick väl innan, Elias som gick innan, Gustav gick innan den här 23-årsåldern?
Du får ju, du kan ju få, ja, dels får du ju en övergångssumma när spelaren går, Jesper till Elfsborg. Och sen i den första övergången där så kan du ju förhandla det till en procentsats. Vidare till nästa klubb. Men det kan du inte göra sen. Sen försvinner det. Så, och sen blir det ju då den här solidaritetsersättningen som
det är. Är det någon given procent på hur många eller hur är
det? Ja, det är alltså det är 5% på övergångssumman som ska fördelas på den tiden som spelaren har varit mellan 12 till 23 års ålder. Men det är också lite lustigt då, för det kan ju komma folk till mig på stan och fråga, jaha, alltså ni ska sälja John Björkinge nu, exempelvis. Jaha, säger man då. Ja, det har jag hört. Okej, vem har du hört det ifrån? Ja, men det kan jag inte
säga. Två snubbar i en podd.
Men så säger man, eftersom det är jag som sköter de grejerna i Falkenberg så borde det vara jag som vet det då. Ja, men jag har hört att de ska sälja John. Ja, men nej, det är inte aktuellt.
Men hur viktigt ser man det som sportchef att få sålt en Björkengren innan han då fyller 23? Eller ser man det skiter man i helt utan det ska passa?
Alltså, nej, för det är ju fortfarande den här solidaritetsersättningen är ju ändå, den finns ändå med. Så att det bästa är ju om vi kan sälja spelare efter han har fyllt 23 år.
Ja, okej, för ni får.
Men samtidigt så är vi ju där i den världen att hur många spelare säljer man? Efter de är 20
nästan.
Ja, det är till och med 20. För jag menar, det finns vi ju, jag menar Malmö FF kan ju sälja en spelare som är 26 år som har Europa League på sitt CV. Men Falkenbergs FF behöver ju kanske vara en spelare som är 18 år och som har gjort vad gjorde Jesper 7 mål i Allsvenskan 2016 år.
Men ser de stora klubbarna då som tog in en Eliasson, tog in en Jesper, ser de det som sin ekonomiska då att de köper dem från Falkenberg, sen får de sälja dem för en större peng för den språngbräda. Det är ett större fönster att visa dig att du kan prestera i en toppklubb då.
Ja,
så det är en investering för typ det AIK som det, nu gick ju Eliasson till Norrköping, men ja.
Det har jag ju inte en aning om. Det får Stefan Andreasson svara på i Elfsborg. Men det är klart att fortsätter Jesper som han avslutar hösten. Såklart så får han säkerligen bud här till sommaren.
Presterar du årets mål nu i januari-turnén? Ja, ett mål där, eller assist på det kanske. Ja, alltså, ja, så att det är väl klart att det
letar sig. Och då blir det mer pengar än vad vi sålde honom.
Hur mycket sitter du och hoppas då? Att Jesper...
Ja, då blir ju Elfsborg en bra spelare sämre. Så det är ju
jättebra. Aha, det är bara så.
Och vi cashar in lite lite pengar. Så det hoppas man.
Hur ont gjorde det när en Falkenbergs fostrad kille gör ett sånt mål mot klubben? Vad säger man? Det är bara rycka på axlarna.
Ja, jag menar det är Jesper, Niklas, Erik, Gustav. Det är ju såna fantastiska ambassadörer för Falkenbergs FF. Så att jag menar, jag kunde ju inte liksom... Jesper kunde ju inte liksom bänsa om och dra det skottet mot hörnflaggan. Det hade ju sett lite konstigt ut.
Var innan vi avslutar lite sportchefsdelen här, en sån som Erik Berg som han heter nu, är det en utopi att få tillbaka en sån kille till Falkenberg? Alltså,
ja, det,
och det har varit det alltid, alltså sen han lämnade, har det känts så hela tiden att han kommer inte komma tillbaka?
Det vet jag inte om det har känts så alltid, men vad är Erik? Erik blir 32 år nu. Erik är ju en fantastisk kille, en fantastisk person då, men han har ju han är ju kanske inte så fotbollsintresserad, Erik.
Nej, men det var det jag tänkte, då kanske det är en sak som hade lockat att han hade velat bo i Falkenberg för att han, alltså du förstår vad jag tänker, alltså där kanske det hade funnits en möjlighet att få tillbaka han, eller har han så mycket som lockar i Stockholm nu, har han ju givetvis det med fru och barn och sånt, men jag tänkte att för något år sedan, att just för att han inte är så fotbollsintresserad, kanske inte just att det är Falkenbergs FF som är ett bottenlag i allsvenskan, topplag, superettan, att det är det som spelar stor roll.
Det tror jag inte hade spelat någon roll. Hade liksom Erik haft en känsla att flyttat med familjen till Falkenberg, så tror jag ju inte Erik hade varit omöjlig och sagt att ja, men nu kör vi ett år här, eller två år.
Det, men det finns ju vissa fotbollsspelare som växer utanför, om vi säger Falkenbergs kostymer, som en Astrid. Han är ju en sån spelare som är svår att få tillbaka Falkenberg. Nu pratar jag om mitt egna. Erik känns också som en sån kille. Jag ser ju mer som en kille som Gustav Nilsson. Känns ju mer som en återvändare till, för hans pappa är, Erik Johansson hade ju också Astrids pappa också liksom, men det känns som att Gustav är mer en sån kille som jag med stor sannolikhet kan se kommer spela fotboll på Falkenbergs IP eller Falkenbergs Falkenberg Alkoholfri, för att han känns mer som en sån person än vad då kanske Erik eller Astrid gör, alltså man då kanske Niklas Liasson, för han, du ser ju han varenda vinter eller varenda sommar, varenda helg ser du han hemma också.
Han var hemma för en vecka
sedan. Ja, så att det känns som att de, och Jesper också, men vissa lämnar Falkenberg och sen stänger de nästan den dörren.
Ja, och det är klart, de här grabbarna som har spelat på så hög nivå som de, när de väl bestämmer sig för att sluta så, eller trappa ner, så då slutar man nog istället, för då är man nog nöjd med, det ligger väl kanske lite, inte en aning, vet jag inte, men lite prestige också kanske, att inte, det är bättre jag slutar här istället för att, om jag inte orkar motivera mig fullt ut, så är det tufft.
Dåligt.
För mig och bära upp Falkenbergs FF under en säsong.
Så känns det för mig att gå till Långås nu.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad tycker du om kvaliteten på konstgräset på Kristineslätt?
Det är, nu ska man byta gräset här.
En hård fråga.
Ja, det är nog. Nej, men det är bedrövligt. När vi är inne på det, det är en jättefara för ungdomsfotbollen i Falkenberg. Vi har alltså alldeles för lite konstgräsplaner i Falkenberg.
Vi pratar lite om, kanske du hörde några avsnitt, Getinge, hur de gjorde sitt. Du har andra klubbar som gör samma, men de lägger ju, det är ju eldsjälar, det är ju 3-4 personer som lägger, det är nästan så att en får sitta och köra grävmaskinen själv. Att det är så jäkla svårt att få stöden från alla rätt håll, så att det liksom byggs på någonting. Och vi pratar lite om det också, att Falkenberg åkte till Vinberg, Varbergsborgs åkte till Tvååker, Halmstad åkte till Snus och Nyhem och spelat, det har blivit lite tråkigt ändå när det ligger konstgräsplanen precis utanför också. Och att de inte byggs på rätt sätt från början, som du säger, det är ju en skaderisk med det också. Och det kan jag tänka mig att mycket av Falkenberg flyttar sina träningar för att spelar inte. Du kan ju tappa en hel säsong på att du spelar på ett dåligt underlag.
För A-truppen är det ju en skaderisk, alltså att den är så ojämn som den är då.
Hur mycket pratar ni med kommunen om sådana frågor? Är det en möte en gång i kvartalet eller ett samtal varje helg?
Vi försöker väl på dem mer. Men framförallt vill vi ju ha, och det tycker jag liksom att det är egentligen flera föreningar mer än Falkenberg, just med tanke på ungdomsfotbollen. Ifrån sista veckan i september till första veckan i april så har vi
tre planer i hela kommunen. Ullared, Vilberg och Kristineslätt.
Ja, och så Falkenbergs IK. Och då ska man ha med sig att
Ullared liksom själva, Vilberg själva.
Och Ullared drev ju sina själva då och helt naturligt.
Att det inte finns en ute i Skogsorp är ju jättekonstigt, för det är ju också ett jättestort samlingsområde där ute.
Och nu jobbar jag ju inte i de, jag är ju inte verksam i de småföreningarna längre då, men jag vet inte.
Ja, men jag tycker ju det är jättemärkligt att inte typ Staffsinge, Glomme, Långås, Morup, Bärnared går ihop. Fyra klubbar och nu löser vi det.
Det tycker jag också, alltså, men det är lätt för mig att
verkligen.
På en kontorstol och anställd och säga så. För det är ju som du säger, Martin, att det krävs ju kanske att man får starta upp grävmaskinen själv också.
Och så det blir lite helgarbete som Getinge nu. Man ser deras, liksom, man har följt mycket, de har varit jätteduktiga på sociala medier och liksom dragit ut allting. Var det började ifrån, avslag med kommunen, och fick vara tvungna. De gick ut då, så var det en privatperson eller företag, tror jag, som hjälpte till med de sista 100 000 kronor eller vad det var i pengar. På något sätt, det är ju några som kan dunka sig själva på bröstet att de har sett till att Getinge. Och Getinge nu ser jag som att den här kanske gör att de kommer ta ett jättesteg i division 6, kanske vinna, kanske femma, kanske upp i fyran. Och sen kanske Getinge om 10 år kanske har fostrat jättemånga fotbollsspelare, för att det är 3-4 eldpersoner som hjälper till att bygga en konstgräsplan. Och det är kanske därför nu, som nu har vi delar ju träningstid, Långås och Staffsinge på onsdag. Och så spelar Långås fotbollsträning på fredag kväll. Och spelar fotboll söndag kvällar och vissa. Och sen har vi inte säkert med ungdomslagen och allting också. Det finns ju ett jättestort efterfrågan på konstgräsplaner överallt. Ja. Och de måste ju uppgraderas också, för att det går inte att spela på vissa hållen, för att det är så jäkla dåligt.
Ja. Och om man säger som ni nämnde själva, ute i Skogstad finns ju dels den gräsplanen vid sidan om skolan, finns den gamla grusplanen. Och det är klart, det handlar ju om ett antal miljoner, men gick man ihop 4-5 klubbar så räntan är inte så hög idag, och jag menar på något vis någon form av förmånligt amorteringsfritt något sånär från kommunen.
Ganska
tycker hört. Man att det skulle kunna gå och genomföra, och jag tror på något vis det är överlevnaden för alltså de klubbarna i lägre sammanhang. Det är det alltså.
För jag tror att de pengarna också på något sätt är ju, precis som du säger, det är en investering i klubben. Alltså många ser väl mer som kanske liksom ett utlägg, men du kan ju få in ganska bra hyror också på konstgräsplanen, för det kommer ju komma en extrem efterfrågan alltså från ungdomslag, damlag.
Och framförallt liksom att ungdomar ska spela fotboll och fortsätta spela fotboll, för det är inte lika självklart givet längre. Så det inte är.
Hur nära var det plastgräs på Falcon Alkoholfri Arena? Procentuellt? Tror du?
Kommunen
ville det. Ganska nära.
Kommunen ville
ganska
det.
Nära. Delar av politikerna i kommunen ville ha plastgräs.
Men ni stod alltså som förening verkligen upp för.
Vi ville ju, jag menar, en konstgräsarena på västkusten, nej.
Så pass långt
plusgrader varje dag hela året.
Sen finns det ju, jag menar, det ser ni ju själva, de framgångsrika som konstgräslagen är. Hammarby, Norrköping, Djurgården. Jag pratar med Jens i Norrköping. Det är klart det är en jätteförmån. De går ut och tränar på sin hemmaarena med A-truppen, med hela deras akademi. de bara går rakt ut och tränar varenda pass där ute. Det är klart, det finns jättefördelar.
Men det, jag tycker det blir så jäkla tråkigt, för vi pratar så mycket om i matchningen så här att ja, men nu är det Hammarby, de har de här fyra matcherna kvar, fast två av dem är på gräs, de har jätteproblem på gräs. Det blir så tråkigt att det är sån stor skillnad att vissa
lag... Eller som Falkenberg, de hade avslutat serien med två konstgräsmatcher förra året. Det är inte roligt. Hade vi
nog kanske planerat matchen mot Brage och Öster och Gais.
Ja, ett avseende kanske hade varit.
Det är nog så.
Nej, men jag tycker konstgräset på något sätt, det har varit jättemycket prat om arenabygget och någonting, men det kändes som att man får säga vad man vill, det ligger fortfarande en gräsplan där. Jag tror att det har varit så extremt mycket mer negativt om den med, alltså vi många som tänkte det skulle vara liksom ihopbyggt och allting, det blåser mycket och det var liksom regnskydd och sånt mycket det pratades om, men det gjorde så mycket att det bara hamnade en gräsmatta där på istället för det här konstgräset.
Jag hoppas det, ja.
Ja, för jag tror nästan det har gjort att folk har glömt nästan allt annat. Nej, men det är mycket mer så. Det skämtades om namnet, det skämtades om att det regnade in bakifrån, det skämtades om att det liksom var öppet och att det var alltså, blåshål och allting sånt där. Men det kändes som att gräset var liksom... Fick de bara igenom det så liksom var det locket på sen direkt. Vad är nästa sak man planerar? Nu pratar jag inomhushall. Jag läste någon gång för länge sedan när Gustav Nilsson blev såld. Ja, men kanske blir en Gustav Nilsson inomhushall. En tips extra. Jag tänkte säga, vad heter den? Tipshallen i Öster, Växjö. I Växjö. Alltså, är det ekonomiskt, går det att lösa en sån grej?
Nej, inte en fullstor.
Nej, men...
Det vi tittade på då, när det var uppe med här Gustavhallen då, som du säger då, det var ju alltså en mindre... typ den som finns i Halmstad.
Lite större niomanna.
Och då ännu mer liksom ekonomiskt försvarbar med kanske inte behöva omklädningsrum, för det hade man kunnat nyttja ishallen eller arenan. Och det är ju igen för jag är ju helt övertygad om att få unga människor idag till att i detta fallet träna fotboll. Jag menar, hur roligt är det idag när det... Nu har vi ju haft en jättemild vinter än så länge.
Ja, fast den har också varit otroligt tråkig.
Ja.
Alltså, jag spelar hellre i 3- än...
Ja, men jag menar... Komma där som 10-åring ut på en
konstgräsplan,
det blåser och det regnar eller snöar.
Det är många som stannar hemma och spelar PlayStation istället.
Ja, eller man sysslar med inomhussport. Det är inte fel att göra det på vintern, men möjligheten finns inte. Och då tror jag man måste titta på sådana här.
Men har jag fel nu? Fanns inte fler fotbollsspelare för 20 år sedan? Fast det fanns inte, då var det bara grus och inga inomhushallar heller. Det var ju mer att folk bara tog sig med i kragen och gav sig ut och spelade fotboll fast det var pissigare väder. Eller är det mer att folk...
Jag vet inte om det fanns fler fotbollsspelare.
Nej, det känns som fler ungdomar. Nej, men alltså, det känns som att som folk är mer bekväma idag.
Och ja, men lite så. Men då måste vi ju rätta oss efter det. Vi som verkar inom fotbollen då. Jag menar, det är ju bara att titta på klubbarna. När jag var tränare i Långås. Ja, det togs ett beslut, eller en frågan togs upp om att slå ihop Långås med Orup. Men det var nästintill dödsdömt. Men nu är det ju en verklighet. Förra året så var Vessige, Ätrafors, Ginsten ett lag. Nu är det splittrat igen.
Jag skrev upp det här med Arvidstorp senior. Jag har tagit en paus. Vessige har det svårt, startat upp igen. Men vet inte riktigt om de får ihop folk ju. Seniorklubbar som slås ihop eller läggs ner eller flyttas. Viljan Elvena, nu blir Viljan eget igen. Elvena ska gå tillbaka och ha ett eget. På något sätt, det kommer ju... Det kommer inte dyka upp fler nya lag. Vi har ju några få så här United People som skapas, men det är fler klubbar som försvinner eller slås ihop. Och det är ju för att jag kan också tänka mig att Långås hade ju mått bättre att lägga sina egna träningstider på en grusplan. Men det är ju ingen som vill träna grus idag. Nej. Utan det är ju konstgräs. Och ska du träna konstgräs, spela division 6 och heter Långås, då är det måndag sent, onsdag sent, fredag sent, kanske söndag.
Klockan 9.
Och Långås mådde
kanske... Det här är inte mitt Långåslag.
Nej, men Långås mådde kanske bättre under tiden du tränade oss när vi hade våra egna grusplaner. Vilka egna tider, klockan 6 så hade vi alltid... Det var ju perfekt, folk kom hem i rätt tid. Nu ska ju folk träna klockan 8:30 en fredag. Då kanske folk skiter i det och jag pallar inte åka bort till Kristineslätt. Och...
Nej, alltså det är inte bra för det första för oss då. Och jag menar, så är det fortfarande. Går du igenom nästan vilken allsvensk trupp som helst och se moderklubben, då är det ju en klubb längre ner i divisionssystemet, så är det ju. Och sen har man några egna. Vi märker ju idag att det söker sig ungdomar 11, 12, 13 år ifrån Glommen och Långåsintervall. Varför då? Jag menar, vi har inget intresse. För det första är det för våran del helt ideell verksamhet som vi håller på med. Allting upp till och med 15 år. Vi har inte bättre tränare.
Jag pratade med Anders Jensen om detta när jag intervjuade han för 2 år sedan också. Att Falkenberg, jag alltid, det känns nästan att Falkenberg kommer så här. Falkenberg gul, Falkenberg röd, Falkenberg svart. För att de har alltid haft, de har haft 100 ungdomar att spela med. Långås, LLGM, vi hade ett lag. Viberg hade ett lag. Så det kändes som att, och det är likadant. Jag läste en intervju med Arvidstorp när de skulle lägga ner. De har ju 12-åringar idag, tror jag. Och om 3-4 år är de uppe i seniornivå, pratar Arvidstorp om. Men då var han ju lite rädd om att de skulle välja att gå till Falkenberg. Och vilket jag tycker är så jäkla tråkigt. För då, liksom, då försvinner kanske. För att det är inte den att 10 eller 5 gubbar går till Falkenberg och resten stannar kvar. Då blir det antingen så lägger de ju ner, eller så följer de ju med. Och så har du tappat en hel årgång igen. Och de vill ju inte ha tillbaka 19-åringar heller. Då har du tappat lite klubbkänsla med. Däremellan.
Men det är ju jättesvårt. Vad ska vi säga om det kommer en förälder med sitt barn som är 11 år gammal? Ja, men jag betalar medlemsavgift för barnet. Jag kan säga det. Betalar du medlemsavgift, Martin, så kan jag säga ja, det får du jättegärna göra, men tyvärr vi kan inte erbjuda plats i A-truppen.
Kan du? Kan får jag stå med på matchprogrammet om jag betalar in den?
men en 11-12-åring kan vi inte göra det med.
Nej.
Det är ju sin fulla rättighet.
Får inte Falkenberg bestämma hur lite, alltså du får, en A-trupp får ju bestämma hur många du vill ha i en trupp. Får inte ungdomslagen bestämma? För att det måste vara jobbigt, som Anders Jensen har hand om 30 kontra att han kanske vill kvalitera 15.
Ja, men då pratar vi 18-19-åringar.
Men alltså jag tänkte, alltså ändå när vi kommer ner mindre, alltså så länge det finns föräldrar som vill träna så.
Ja, vi kan, eller rättare sagt ledarna kan ju säga nej, att nu har vi har 30 stycken.
Du kan ju inte ha träningar på 30 stycken.
Nej, vi kan inte ha fler än 30 eller 26 eller vad nu än är. Det kan vi ju säga, men annars kan du inte, om någon betalar sin medlemsavgift så har man rätt att vara med.
Men har ni någon dialog med de andra Falkenbergsklubbarna, de mindre, att liksom att vi nu ska vi försöka dela upp det vi hjälps åt, så att man stannar liksom i...
Vi försöker.
Ja.
Men det
är inte... Handlar det om föräldrarna? Till
jag vill påstå att det är mångt
och för att det är finare att ha Falkenbergs emblem på klubb eller på bröstet än Skrias eller Staffsinges.
Ja.
Kan det också vara med, hur är det med träningstiderna för sån? Tänker jag mig, alltså som förälder, om du ska hämta, så är det jobbigare att du ska åka hämta kanske ditt kid i Kristine Slätt en fredagkväll istället för att Falkenbergs ungdomar kanske har en träning klockan 4?
Ja, vi har ju inga träningar för våra ungdomar heller.
Nej, ingen sånt.
Där är,
nej.
Vi har ju inga...
Ingen sånt.
Ja, inte med, det, då blir det ju sådana tider som du nämnde.
Ja, det är så. Det är inget kan, det som spelar
det,
in.
Det är väl lättare att få kanske P10-killar och träna klockan 10 en söndag än att få
någon
satrupp modell 0-0-0-1 träna klockan 10 en söndag.
Nej, så är det verkligen. Du är en sportchef som du vill dela en flaska vin med, men då är det mer liksom, vilken annan klubb liksom hyser störst respekt för? Är det de klubbarna som ligger i storlek med Falkenberg som jobbar på samma premisser? Vi pratar, jag satt med Lassagård och vi pratar lite om Värnamo, så är Värnamo också en väldigt, väldigt liten klubb som har gjort det väldigt bra, fostrar duktiga fotbollsspelare därifrån också. Tern gör väldigt jättejobb därifrån, absolut, i träningen också. Ja. Men vem har du hyser mest respekt för? Är det för lätt att vara en klubbchef?
Jesper Jansson.
Ja, alltså,
Nej, men nu har jag ju varit med i det här så pass länge och så många år på nacken, så jag ska man, är man på sportchefsmöte i Stockholm, så
vem delar du vin med då?
Ja, det är ju inte svårt att dela ett glas vin med Bosse Andersson.
Nej, det fattar man.
Och då får man underhållning också, och det är också en fantastiskt bra människa som står också, även om han är då SM-guldvinnare nu, så står han ju faktiskt för värderingar som hela fotbollen står för. Stefan Andreasson i Älvsborg har jag känt jättelänge. Och där har vi ju haft ett samarbete då med flera spelare då, åt båda håll då. Så att Jeppe har jag ju känt sedan han var i Helsingborg Och nu är han i Hammarby. Nu är det väl lite mindre, men Jesper har ju, när han var i Helsingborg så var han ju ofta upp och tittade på Falkenbergs matcher, och då språkar vi också mycket. Daniel Andersson i Malmö, trots att det är en så stor klubb, så han ju också en fantastiskt bra person och står upp och som du kan liksom.
Men alla de här tre nu du nämnde ju ändå, det är ju Djurgården och Elfsborg och Malmö. Alltså är det någon annan, är någon mindre det?
Nej,
alltså, det är bara de personerna.
Men det är också alltså. Så att tyvärr så bytas det så mycket. De jag nämner och faktiskt inklusive mig själv, det är väl de som har varit med under
Björn
de här Westrum. Åren.
Va? Björn Westrum.
Ja, men AIK är AIK på något vis. De
vill man inte umgås med.
Jo då, jag har inga som helst problem med Björn.
Absolut. De sitter i eget rum.
Vi hade en när Niklas gick dit så hade vi en mycket bra förhandling med dem. Ingen blev nöjd, men det ska man inte bli. Men så han... Men Björn är väl ingen sån... så jätteutåtriktad person gentemot oss andra kanske, som
jämfört med Björn eller Bosse, men ja. Nej, vi spelar upp det här när han intervjuad 5 minuter efter SM-guldet på plan där väl.
Ja, det är alltså, han har
historier som är helt otroliga. Men det byts ju alltså. Sportchefen slits ju ut.
Men det är också, jag hade med så här typ Öster, Värnamo, Ängelholm, har skrivit upp ju. Nu är det Öster och gjort sin kräftgång halv tillbaka. Det är ju som en, det är en fin fotbollsförening. Absolut. Med alla supportrar de har. Absolut. Nybyggd arena som är skitfin allting. Ängelholm som en kräftgång, de hade väl 42 personer i sista matchen när de var tvungna att byta till Olympia, alltså spela Ängelholms IP. Också jätteupplevelse. Vi spelar fotboll mot Ängelholm i år. Så jag menar, det är ju liksom ett Ängelholm har ju ändå Västra Frölunda, de går ännu längre tillbaka de här, alltså Falkenbergs FF kan ju också vara ett kan, men ett Öster som spelar mot Tvååker i division 1, ett Ängelholm som varit nere i tvåan, alltså de har ju varit föreningar på samma trappsteg som Falkenberg, men har letat sig ner dit, eller ramlat. Är det sportchefsmässigt, tror du, hur mycket tror du sitter i det här med att placera pengarna fel, vad är det de... Ska du inte skriva en bok om detta? Men vad är det som gör att Ängelholm spelar division 2-fotboll och Falkenberg inte gör det? Är det att det är korta steg från er håll, att ni liksom aldrig har...
Ja, men jag tror, jag nämnde kontinuitet innan. Nu kan jag inte Ängelholm, men jag menar, under hela den här resan som jag har varit med på, under hela resan från 2003 och framåt, så har vi ändå haft... Det har legat hela tiden... någonstans mellan 40-60% utav spelarna i A-truppen, det har varit Falkenbergs killar eller från närområdet. Och jag tror, vi går tillbaka till sista matchen mot Eskilstuna. Jag menar, där är 11 spelare i Falkenbergs FF som är de har, när de går in till matchen så har de ingenting annat i huvudet än att de ska göra sitt absolut bästa och se hur långt det här kommer. Utan att veta så tror jag kanske liksom att det fanns några spelare i Eskilstuna som visste med sig om att min agent kommer ändå fixa en klubb till mig i Allsvenskan eller utomlands nästa år. Och det tror jag därmed kan ju inte Ängelholms resa.
Nej, men jag tänkte mer liksom att Falkenberg ändå liksom ligger kvar där, för att även när de ramlade ut ur Allsvenskan så var det liksom, visst vi pratade om det här, de här matcherna i början där, men ändå liksom pendlingen har varit väldigt små placeringar om du räknar med Superettan och Allsvenskan i samma serie. Alltså det har varit stabilt länge.
Jag menar, tar du David, tar du Stefan Rodevåg, tar du Patrik Lundgren läs för innan. Jag menar, tar du John Björkengren idag, alltså när han är, jag menar, han har ju självklart drömmar och visioner att komma vidare från Falkenbergs FF, men här och nu så har han inte någon annan inställning att ge 100% när Falkenbergs FF spelar match.
För vi ser ju så, Falkenberg har väl haft 5 säsonger under 2010-talet i Allsvenskan, eller? Ja, halva decenniet har man ju varit i Allsvenskan, och ser man det på de siffrorna så är det ju makalöst.
Om ni hade intervjuat mig 2010 och jag hade sagt det som sportchef, så hade ni hånlett.
Eller efter forward kvalet.
Eller efter.
Ja. Mm. Är det, kan man dela upp de minnena, alltså typ snömatchen? Det är många som pratar före snömatchen, efter snömatchen. Mm. Vad definierar Falkenberg? Alltså,
då var jag inte involverad.
Nej, men alltså, är det alltså under den din det här från 2003?
Ja, då gick vi, det var första året superrätt.
Ja, men hur viktigt är det som Johan Svans frisparken? Nej, alltså är det, hur mycket tänker man tillbaka på små marginaler i att man kanske var nere och spelade division 1-fotboll?
Ja, nej, men det då hade jag dessutom tackat nej till ett annat jobb inom samma företag som vi jobbar emellan de där kvalspelen.
Målvaktstränare? Eller vad? Jaha, nej, det var ju okej.
Forwards. Forwardsmatcherna som hade gett mig minst sagt bra betalt. Men det är... Så det är väl Johan Svan. Jag är väl skyldig han någonting där.
Nej, jag menar liksom, det är så små. Det ser man ju samma boys där. Alltså det är också, de ligger under första kvalmatchen med 3-0. Klarar sig... klar, precis med samma ett mål gjort på bortaplan och nu spelar de i Allsvenskan året efter, två efter.
Ja, så det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt.
Mm. Lite funderingar och tankar inför 2020. Det är egentligen bara en fråga jag skrivit med. Vilka tre lag ska ni ha under er när säsongen är slut?
Ja, jag sa ju innan att vi pratade lite om placering 9-12, så då är det ju fler lag vi ska undra oss då. Men det är ju faktiskt, det är ju lite intressant. Jag tror det är första gången någonsin när Falkenbergs FF har varit i Allsvenskan som vi kanske inte blir tippade tvärsist.
Nej.
Utav alla experter.
Mm.
Nej, det kanske inte blir nu ändå, det vet jag inte. Men kanske inte. Mm.
Ja, men nu känns det ju lite, nu när jag lyssnar ju rätt så mycket poddar om Allsvenskan och sånt, och nu är det knappt så att Falkenberg nämns i den.
Nu är det ju
nästa mer att boys Mjällby, Östersund kommer få det jättetufft. Att alltså, man är inte ens in och nagga på Falkenberg.
Nej, jag har inte börjat lyssna på det där ännu.
Så men, det är ju en lite till skillnad från förra året där det var Falkenberg, kan vi räkna bort dem ut.
Rent historiskt så är det ju liksom, som nykomling så är det ju tuffare, och ser man de lagen som har åkt ut så är det ju rent statistiskt sett väldigt många.
Är det passé med att andra året är svårast nu då?
Jag vet inte, det där är en gammal sån där jätteklyscha.
Men man får ändå, ser man lite i mönstret och alltid, de som kommer upp gör ju en fantastisk vår oftast, allting är så nytt, går in med så jäkla tändning, och så är det, man pratar ju mycket om vårpoängen är så jäkla viktig kontra hösten som blir tung och sånt. Man kan se lite sådana små mönster med vissa liksom, med Falkenberg var uppe ibland liksom, att Falkenberg var väl uppe något då, var uppe på en tredje plats efter några omgångar. Alltså du vet, det är bara, och sen började sakta, det var så. Nej, men alltså det känns som Falkenberg hoppat upp med en liten kategori, att man är inte bland de här där nere. Hur mycket,
men andra året är ju, det är ju kanske det är klart att jag menar första året 2014 i Allsvenskan, vi slår AIK hemma här med 4-1.
Mm.
Det är klart att när AIK kommer ner andra året och möter Falkenberg, så är det ju x antal spelare som hade varit med och fick den antagligen mycket på sociala medier hur man kan få, och då är man ju lite på lite mer på tå, så att det underskattningsmomentet, det har du ju inte.
Nej.
om man pratar om att andra året svårare.
Mm. Hur mycket hoppades du på att Brage skulle få platsen istället för Östersund? Om du ser till rent sportsligt att du ska
vara på Brage. Jag hoppades, jag sa innan att jag menar, det Östersund har gjort med spelarna och Potter, det är ju fantastiskt då. Mm.
Även om det är som det ändå blev lite halvbevisat, alltså som det ändå, man ser
men
vissa.
Ja, men ändå spelarna, de tog inte dit liksom fem världsstjärnor.
Nej,
utan det var ju spelare som de utvecklade till att bli bra. Sen hur de gjorde det.
Mm.
Och jag kan ju tycka det är jättekonstigt att ena veckan så sitter en nämnd i Svenska fotbollsförbundet och nej, Östersund får inte vara kvar.
Mm.
Två veckor så är det en annan nämnd i Svenska fotbollsförbundet. Så jo.
Men det är ju två saker som är otroligt ute med det här. Ett är det att Brage ska få kanske chansen istället för kanske ett Sundsvall. Vi pratar lite, eller de som hamnade, att Sundsvall har ju varit med och fightas mot ett Östersund.
Mm.
Sen då att de bara flyttar ner Östersund, som de pratar om, en serie till en superettan. För klarar du inte budgeten i Allsvenskan, så ska du ner till en lika långa resa i superettan. och så ska du ha mindre pengar och där får du spela fotboll. Det är ju, alltså, man skattar ju nästan. Visst nu är man också utomstående och kanske, men man skattar ju åt sådana beslut.
Jag tycker det är ett felaktigt beslut då.
Men då är det, om vi säger nu med de lagen som ni har, vilka lag är det som ni ska vara under? Det är väl klart, ett dubbelmöte mot Varbergs Boys kommer ju vara jätteviktigt.
Det kommer det vara.
Ja. Är det en av de roligaste matcherna ni har spelat i Allsvenskan?
För mig är det ju aldrig någonting som slår första matchen i Allsvenskan borta mot Malmö FF, även om vi till slut fick stryk med 3-0 var det väl. Men det är ju liksom aldrig något som kommer att överträffa det på något vis. Alltså det var ju någonting helt. Här sitter man, hallå, vi möter Malmö FF, svenska mästarna. Men det är klart, boys, det är ju jätteroliga matcher att spela mot derby och Varbergs Boys. Det var det ju superettan också.
Bra statistik där, va?
Ja, all statistik är till för att bryta, säger säkert Jocke Persson.
Antagligen.
Ja, där får vi upp en färgklick också med Jocke Persson.
Ja, det får vi.
Nej, men det känns som det är väl nästan den matchen som de flesta kan tänka mig se fram emot mest.
Det är klart att, jag menar, så är det ju. Om vi inte har Varberg eller Mjällby bakom oss i serien så ligger vi risigt till. När 30 matcher spelar, så är det ju.
Hur jobbigt tycker du ibland det kan kännas som ett Helsingborg som är pressat och kan de öppna plånboken, hitta någon så här, eller liksom att Kalmar kanske kan leta, alltså de här sista minutervärmningar som Falkenberg egentligen aldrig gör. Hur jobbigt är det, alltså sitta där liksom, fan, vi är ju bättre fotbollslag än Helsingborg nu, det rasar ju för dem, eller för Kalmar, men på något sätt kan de öppna upp och tänka två.
Det är ju jobbigt att se när någon eller några eller vilka det nu än är öppnar plånböckerna för Helsingborgs IF under sommarfönstret och då värvar in 6 spelare tror jag. Och redovisar en back minus massa.
Att de knappt kan köpa lunch till bortamatcherna.
Ungefär. Och sen sliter vi som idioter för att få ihop någonting och det blev ingenting.
Ja, den blev ju vidare sen med Erik Smitta ju i somras. Ja. Hur såg processen ut där? Den måste ha varit tung, för det är ändå en riktigt bra värvning liksom.
Det var ju någon sportchef i Gent eller Genk.
Ja, det är samma.
Ja, det är ingen som vet härifrån.
Nej. Han dubblar ju priset över en natt. För att de fick stryk på kvällen antagligen. Nej, jag vet inte, men så det fick vi ju liksom bara...
Hur mycket följer man dem som är i Smitt som är så här, lämnar Allsvenskan, är borta ett år? Alltså, var han väl? Han var väl bara borta igen? Alltså, hur mycket försöker man dammsuga dem som vill tillbaka?
Jo, men det försöker man.
Det är ett segment.
Det är ett segment, att det är många. Det är ju två säsonger max.
Då har man ju kanske förhoppningsvis en hyfsad relation till den spelarens agent. Mm. Där man kan då i samtal liksom fråga hur läget är med den eller den spelaren. Så det är ju definitivt... ett område av spelare som kan vara intressant.
Ja. Har du? Jag satt där en och en halv timme.
Ja.
Vi skulle sitta en. Fick jag från dig. En timme har
en timme. Plus har vi en halvtimme med lite kaffe innan.
Det är väl kanske en människor som inte har svårt för att prata.
Nej, känns så.
Och är du tillbaka till jobbet nu då? Eller
nej. Nej.
Du ska inte in och kolla på lite Y-Scout.
Nej, ska jag inte.
Nej.
Jag har en faste som fyller 100 år.
Och det är en respektabel ålder.
Jag har en bror som kommer hem. Vi ska hitta på någonting. Någon kusin tyckte vi ska sjunga, men det har vi uteslutit.
Det är en respektabel ålder i alla fall, så att där får man hitta på något.
Respektabel. Och hon är stenklar i huvudet.
Ja, det är ännu bättre ju.
Ja.
Ja, tack Håkan. Vi avslutar ju alla avsnitten med en high five som du vet. Så jag och du kör.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.